Välkommen till Sveriges första podcast om human design på svenska med Emelie Eriksson och Marlie Montan. Hej alla och välkomna tillbaka till human design med Emelie och gäster för närvarande. Idag har jag bjudit in en tidigare gäst igen till podden. Varmt välkommen Jessica.
Thank you, yay! So excited to be here.
Alltså det var så kul när du var här sist och har fått så många fina tillbakamälningar. Gud, vad heter det på svenska då? Meddelanden. Så många fina meddelanden efter våran podd om manifestor. Och idag så ska vi prata om solar plexus. Och du är en av få människor som jag har i en nära relation som kan prata på engelska om solar plexus och som är definierad i solar plexuscentret.
Yes, all of the things.
Ja. Så det ska bli jättekul.
I'm excited.
Mm, jag med. Så du är alltså definierad i solar plexus. Jag är helt öppen.
Yes.
Och temat i solar plexuscentret är ju alltså emotioner, känslor, passion, begär, behov, humör ligger här. Och är man definierad i sitt solar plexus så har man en stabil tillgång på olika emotioner. Alltså olika energetiska uttryck för behov och begär och passion och så vidare. Medan är man odefinierad eller öppen här så är man ostabil. Och det betyder att man är egentligen i sig själv inte en speciellt emotionell person. Men tillsammans med andra så kan man bli väldigt påverkad av deras emotioner. Och man kan fort tro att det är en själv som är the drama queen. Eftersom man förstorar andras emotioner. Så det här tänkte att vi ska prata om idag, du och jag, Jessica. Och vi ska då jämföra lite, kan vi säga. Hur det känns för dig att vara definierad. Jag kan berätta lite om mitt helt öppna solar plexuscenter, och så ska vi också prata lite om de olika emotionella vågorna. Vill du börja och berätta hur det här fungerar i dig?
Yes, okay. So I have a defined solar plexus. I have two emotional channels. We'll get back to the channels a little bit later. But what that means for me is that I have a deep emotional internal life. I have this desire and passion and romance and all of these fun, exciting emotions at the same time as I have despair and tragedy and sorrow and sadness. And the whole specter is just this earth inside of me that can explode. And what I've really noticed is, you know, just like looking back on my life too, it's like I've always been this very, I don't know, I've always been very drawn to the Hollywood way of living and that whole romantic side. And of course, I have the 1222, so I am very romantic. But just having this internal life of like, my life could be a movie. There's so much emotions and there's so much drama and there's so many things that are happening, you know. And then you have people like you or my husband, who is also completely open in his solar plexus. And he'll look at me and be like, What? What is this thing you call romance? What is this thing you call emotions? What is this thing you call? Because he's just, and these are actually your words, cool as a cucumber, right? He's just got that laid back. Of course, he can amplify, because that's what the undefined does. He'll amplify my emotions. He'll take them in and be like, oh shit, this is uncomfortable. I got to do something to change this because this is so uncomfortable for me. And I might, you know, if you put a bad day on a scale from 1 to 2, I might just be at a 3, but he's feeling it at a 10, you know?
Känner igen det.
Yes. Oh. So I think that's the simplest way of explaining it.
Mm. Alltså jag ser det ju bara nu när vi pratar. Nu när du liksom förklarar ditt solarplexus så är det mycket händer och det är liksom rösten kommer fram. Och så ser jag på mig själv då i video. Bara helt... Sitter helt stilla, nickar lite försiktigt liksom.
Yes.
Och det här är så kul tycker jag att se i er som är definierade i solar plexus. Att ni har en slags passion i er. Som också kan beskrivas som en slags juiciness. eller ett engagemang kanske man kan säga också, som om man jämför dem med en som är odefinierad eller öppen i sitt solarplexus, så kan vi verka lite mer platta, flata, som att det liksom, ja men att vi är lite kyliga nästan, och det känns ju inte i mig som att jag är en kylig person, men jag är bara inte emotionell. Alltså det är mycket lugnare i mig, och jag kan liksom vara väldigt glad på insidan eller ledsen på insidan, men det syns inte så mycket. Det kommer inte fram på samma sätt som det ofta gör hos er då, som är definierade i solar plexus.
Yes. I see that with the people in my life that are undefined as well. They're just chill, you know. It's just, yeah, and me with my solar plexus, I'm like not chill. Like, let's go, let's do this, you know, just this big fascist emotions, and they're just big and explosive. Yeah.
Och sen kan jag ju jämföra med min man då, han är ju också definierad som du är, och han är ju inte, vad ska man säga, han uttrycker det kanske inte så mycket, men jag känner ju av i hans väsen ändå om han har några emotioner som håller på antingen vara på väg upp eller på väg ner liksom. Så att det är liksom en, ska jag säga, en tyngd nästan i solarplexuscentret, eller en täthet i energin som inte finns i det odefinierade eller det öppna solarplexuscentret. Det är liksom luftigare där.
Ja, ja, okay, yeah, I understand what you mean. That's a really great way of explaining it, because the solar plexus is an awareness center and also a motor, right? So there's like this, and we have the awareness of the solar plexus and the emotional awareness and all of that fun stuff, but it's also a motor. It's also driving these emotions out, right? So it's very, I'd say it would be very typical to say that a person who is emotionally defined, has their solar plexus defined, no matter what, is going to have that, what should I say? There's going to be differences between men and women, right? I mean, that's a topic for a completely different podcast, but just in general, we have this, you know, men aren't supposed to show emotions and feelings and all that, and women can, but if they do, they're crazy. That's, you know, just the way it is. Certain that there was some undefined solar plexus in the room when that rule was made. But yeah, it's always going to be different from the different people, but that's the science of differentiation, right? We can't say that everybody with a solar plexus is going to be these emotionally passionate people. It depends on how is it defined and where are you defined and splits and all this fun stuff. But it's just in the generalized sense of the word, it's like, yeah, if you are defined, you're going to have a vivid, lively emotional life on the inside of yourself. And if not, you're not going to have that. If you're undefined, that's not a part of your design, but you're going to get a taste of it from other people. You're going to get the taste of what it feels like for those around you who have a defined solar plexus.
Precis. Och det är ju liksom den största skillnaden här då. Om du som lyssnar har ett odefinierat eller ett helt öppet solarplexus, eller om du som lyssnar har ett definierat solarplexus. Så det definierade solarplexus, det har sina ups and downs. Lite så här oberoende av andra människor eller händelser, så kan man vakna upp en dag och ha liksom en low feeling eller en humörsvängning som antingen går upp eller ner. Medan vi då som är odefinierade eller öppna, när vi är själva så är vi cool. Det är inte något, ska man säga, emotionellt drama, varken upp eller ner egentligen i oss. Men vi kan ju bli otroligt påverkade av den emotionella stämningen i andra människor eller i ett rum som man går in i då. Så att verkligen så som du säger, att vi kan få en smak av det emotionella via andra människor. Men vi är egentligen inte här för att bli så påverkade av det här. Utan vi är här för att faktiskt se dessa emotionerna utspela sig i andra människor. Men vi behöver egentligen inte ta ansvar för det eller reagera på andras emotionella stämning.
Yeah, my husband, just yesterday or the day before, I was in a deep low. It was just like tragically low. And he started the day by like, I was just laying in bed. I'm like, I'm not getting out of bed today. It's just one of those days. And then he starts the day by laying himself on top of me, trying to be all cozy. He's like, oh, you need a bear hug. And then he goes up and makes his coffee and he comes down. He's like, do you want a frappulapu, which is, you know, my Starbucks caramel latte thing. And he calls it a frappulapu. And I'm like, sweetheart, it's, you can't fix this. And he's like, okay, yep. I know. I'm going to stop fixing this now. I'm going to stop. But I do love you. So I would do these things. If you do you want one, I'll make one. I'm not going to fix it, but I do see that I'm trying to fix it because it becomes so emotionally intense for him. And I'm just like, dude, I just have a bad day. It's okay. So it's that sense of understanding that, no, this is not you as an undefined solar plexus. When you're amplifying those emotions, it's not you. It's not about you. It's not personal. And it's not yours to fix. What it is yours to either deal with. If you're going to sit in that aura, if you're going to sit with that person, then breathe through it, you know, take that step back, be a bit mindful, or even leave the room. If it becomes too much, if it becomes too intense, you know, that's your cue to be able to say, okay, my nervous system can't deal with this right now. I need to leave. And my husband and I have that rule. It's like, if my emotions are too much for you to deal with, please just leave. I'm fine. You know, Of course, because it is intense. And I don't know what it's like to amplify my emotions, but I can only imagine.
Ja, och sen är ju också grejen, tror jag, att vi då som är öppna eller odefinierade, som tar in era emotioner, för oss så upplevs det mycket värre än det gör för er. Alltså ni är ju vana vid de här emotionella svängningarna. Yes. Det här är något ni är födda med, som alltid har varit så det kommer och går. Och det är klart att ja, det kan kännas jobbigt, eller ni kan vara ledsna eller arga eller vad det nu är som föregår. Men det är någonting som ni är kända med. Alltså ni är vana vid det här. Medan vi då som är odefinierade eller öppna, vi har inget sätt att hantera det här på. Vi vet inte vart vi ska göra av dessa emotionerna. Speciellt om man är helt öppen i solar plexus så som jag är då. Så kan det bli otroligt överväldigande.
And I think, you know, I don't want anybody to feel shame if they have allowed themselves to be, you know, wrapped up in someone else's emotions, because that's going to happen. You know, that's just life. It's just the way it is. But understanding that you're designed to be cool as cucumber, you know, and really noticing, what do I actually feel like when I'm alone versus what do I feel like when I'm with that person who has a defined solar plexus? And noticing that, oh, wait, you know, I might actually not be that emotional because when I'm alone, I'm not. But really just having that that grace for yourself, that, of course, you're going to get wrapped up in someone's emotions. You're going to get thrown into the, you know, wind world of someone else's passion. But just knowing that that's not yours, and it's not yours to take on, even when you do.
Ja, och att vi faktiskt kan tänka för oss själva att, ja, men jag kan ju ha det bra även om den andra inte har det.
Yes.
Alltså jag behöver inte må dåligt bara för att min dotter är ledsen, eller för att min man är sur, eller min mamma har en dålig dag liksom.
Yes, that is such a great point. And that's something that we've really been practicing in our house. It's like, you know, my husband, he says that when I have these bad days, or when he feels that, oh my God, something's up with Jessica, he's like, I just want to cuddle and watch your favorite movie and make you some pizza and just, you know, but I have all this work to do. And I'm like, you only want to cuddle and make me pizza and watch a movie because you're feeling my feelings. And it has nothing to do with that you actually want to do that. You know, so him then being able to discern and being able to step away and say, okay, this isn't mine, even if it's intense, I'm going to go do my own thing. And then, like you said, for me, it's not. Everything that is defined in us is something that we're so familiar with. It's so us that we don't notice it. So a person who's defined in the solar plexus, 50% of the population almost, is used to having these ups and downs. But then we have society that keeps telling us that these ups and downs are not okay, which again was someone with an undefined solar plexus who created that rule. But they are okay. You know, it's not something to create meaning to. It's not something to mull over, why is it like this, or why am I like this, which can very often happen because we have the societal norm of, you know, if you're feeling bad, then take a pill. And which, by all means, I'm not saying don't take your pills if that's what you're doing. I'm just saying this is what the societal norm is. And so that can be really hard for people who then do have this internal emotional life, which is just all over the place sometimes.
Mm. Jag tror att både definierade och odefinierade och öppna solarplexus lider idag av att vi inte förstår vad emotioner är för någonting. Yep. Alltså emotioner har blivit någonting som är jättefarligt. Det är fel om emotionerna är så kallade negativa och då ska de tas bort så fort som möjligt eller då ska det fixas på något sätt. Och det här går ju ut över oss alla. Det är inte så att och de definierade människorna är de som är dumma för det är de som skapar massa emotioner. Och det är inte så att de som är odefinierade är dumma för att de vill ha bort det. Utan det alla har ett problem med det här för att vi förstår det inte. Vi vet ja. Inte helt vad det är för någonting. Och så har det blivit liksom den stora stygga vargen. Alltså någonting väldigt otäckt då, som ska hyschas ner liksom. Så jag tänker, alltså när man är barn, hade man vetat om det här? Både som förälder, men också kanske som barn när man börjar bli lite större och förstå saker och ting. Så hade emotionerna kunnat få, ska man säga, flyta fritt. Och då hade de inte behövt bygga upp sig så som de ofta gör nu. Så blir det till en stor dämning. Och så när dämningen brister så blir liksom emotionerna jättedramatiska. För min del så är jag så glad för att jag vet det här när det gäller mina barn. För de, båda de är definierade i sina solarplexus.
Ah, yes. Yes, they are.
Och speciellt mitt ena barn då när hon har sina breakdowns. Vi kommer in på det lite senare, hur de utspelar sig hos henne när vi tittar på kanalerna, men det är i alla fall när förväntningar har kraschlandat i henne då. Så den tidigare versionen av mig ville ju då fixa henne, så, precis så som du beskriver med din man. Att, men då liksom, ska jag ringa hon väninnan som var dum och så löser vi det här och så fixar vi upp i och hon bara idiotförklarade ju mig, för det var inte det hon ville. Hon ville bara få lov att känna det hon kände där och då.
Yes.
Ja, så det har varit helt magiskt att fatta att jag kan bara säga, vet du vad, jag ser att du är ledsen nu för att dina förväntningar blev inte mötta.
Yep.
Och så är det okej.
Okay. Yep. And I think that is such an important point. And, you know, Ra always talks about this is for the kids, this is for the children. And because, you know, we're the first generation of adults learning about human design so that we can raise our children, right? And allow them to be who they are. And that's exactly what has happened with emotions and feelings. It's like, oh, this is difficult to understand. What, why are, you know, 50% of the population these people who have all these emotions, and then you have 50% who aren't? And so we haven't really come to an understanding of how do we speak to each other? How do we understand these big emotions versus these people who are cool as a cucumber? And so it is a little bit alien. It is a little bit like we have to learn a new language, right? Mm. How about there's a person who has these emotions and that's fine. Because for me, it's like, yeah, I was in on Sunday. I was so depressed. I mean, in that fashionist word of being depressed, I was in my bed. I was not getting out of it. I was just like, but I've understood that that's just a part of my chemical reaction in my body. That's something that I'm here to go through, but I also have what it takes to go through it because it's mine. And so because it's mine, I have what it takes to go through it. So just let me go through it and then I'll be okay. And then I woke up the next day and I was like, God, what was that day? That was weird, you know, but it's just, and it's so interesting when you then are able to have that grace with yourself, take that step back and just be like, oh, I'm just having a bad day.
Exakt. Och det är ju det som hela solarplexus inre auktoriteten handlar om. Har man solarplexus som sin inre auktoritet så ska man inte vara spontan.
Mm-hmm.
För att det kan hända att du då, ja, så som du beskriver nu, du ligger där på söndagen och är jättedeprimerad och så bestämmer du dig för att skilja dig från din man och flytta till Afrika liksom. Och så vaknar du upp dagen efteråt och bara, ha? Vad tänkte jag igår? Så att det handlar inte om att reagera när du är emotionell. Det handlar om att vänta. Vänta ut vågen. Och efter vågen, då kommer man till en klarhet.
Yes. And I can see this down to the simple mundane level of like, don't reply a comment. Right? Like if I'm scrolling on Instagram and I'm in a pissy mood and I'm just noticing that I'm going further and further down into the spiral, I better not be replying anything because I'm gonna say something I regret. It's just not going to be good. And And so that whole spontaneous thing, it's not only about going bungee jumping or divorcing your husband, but it's just like really being mindful of what actions am I doing right now in this state.
Ja men jag tycker det är jätteviktigt det du säger där med de små valen också i vardagen varje dag. Alltså hur väljer jag att svara min partner?
Mm.
Alltså bara för att jag är irriterad och på dåligt humör nu. Hur pratar jag då med den andra? Tänker jag på vad det har för konsekvens i the long run liksom?
Ja.
Och jag tror att det här gäller ju inte bara om man är definierad i solarplexus, det gäller ju också det odefinierade eller öppna solarplexus. Vi kan ju också känna av emotioner och stämningar och bli påverkade emotionellt, och det är lika viktigt för oss att då inte reagera från de här emotionerna.
Yes. Exactly, because it's not yours.
Nej, och det går över. Det yeah. går ju över för oss, alltså man ser faktiskt inte klart när man är emotionell.
Nej, we do not at all. Anything.
Precis. Så det här med alltså att följa sina känslor, för vi använder ju ofta ordet känslor eller förelser på norska då, eller feelings på engelska. Det är någonting annat än att följa emotioner. Emotionerna är det här som uppstår i ögonblicket. Det är ofta drama och det kan vara höga toppar och djupa dalar. Det kan vara både positiva emotioner, men det kan också vara tunga och negativa. Mm. Men där ligger ingen sanning. Sanningen yeah. ligger i de här djupare känslorna, den här stillheten som uppstår efter att stormen har lagt sig.
Yes, and it's really, you know, we haven't been taught to make decisions this way. We live in a world that is telling us that we have to make a decision right away. It's rude if you tell someone that you have to sleep on it or that give me some time, you know, you have to reply someone right away. There's all of these social norms that that kind of give it makes it hard for a solar plexus to actually give themselves the time that they need. And this is where we really need to start advocating for ourselves, for your kids that have solar plexus defined, that don't rush them. Let them get to the conclusion on their own. They will figure it out. Clarity will come. Because I think that's one of the things that a lot of my clients come to me and they're like, but it's so rude if I say I have to sleep on it. It's like, no, I understand that's what you're thinking. I understand that's what the world has taught us. But it's so much better for everybody involved when someone with a defined solar plexus can say, just give me some time to think about that.
Mm.
And then you're not actually thinking about it. You know, that's the ironic part. It's the awareness of the solar plexus is not a mental thing. It's just the solar plexus needs a little bit more time and then the awareness will show up. Ja. And yeah.
Precis. Ja, och också att man kan vara rädd för att gå glipp av möjligheter om man ber om tid. Alltså att yes. man tror att okej, om inte jag svarar ja nu, då kommer de fråga någon annan. Men om det händer så var inte det rätt möjlighet för dig.
Exactly. That's exactly what I was going to say. If that happens, then that happens. It's so important. And I've noticed this, I mean, completely changed my life, but also that FOMO, that fear of missing out, that is so intensely real because it's like, oh, but like I've had a couple of people come to me with some really great offers, like, and I've learned with the awareness of human design to say, not right now, I'll get back to you. And then what shows up is that, oh, wait, it wasn't actually that great of a thing. You know, it wasn't actually that great of an invitation. It wasn't actually something that I was going to make a lot of money on. It just that instant feeling of, oh, this is going to be amazing. And then I actually say, no, go back, go home. And I am accumulating more information because that is what the awareness center does. It's like accumulating. And it's not even always a mental process of going down to Google and Googling things to find out things. It's just somehow I gain more information about what this project is, what this thing is. And then I come to the conclusion that, oh, wait, no, it's not for me.
Mm.
It's just not.
Ja, och ibland så får ni ju inte heller liksom ett 100% ja eller ett nej.
No.
Och det kan jag säga att det gäller inte bara för solarplexus skulle jag säga. För min del också kan jag känna att det ganska ofta så är många av mina val ganska ljumna. Alltså det är så här, ja, det kanske inte känns som att det spelar så stor roll varken det ena eller det andra. Eller får liksom inte helt något 100% svar.
Och när det är så, då, så får man bara prova sig fram.
Mm-hmm.
Man får snubbla sig fram och så se, ja men vad känns mest rätt ut? Och så prövar man det och så...
Really, you have to go out and test and try. And when it comes to the solar plexus, no, it's like 60, 70, maybe 80%. And what you're looking for when you have a defined solar plexus and when it comes to clarity, what I have found at least, what I'm looking for is that it's this sensation of I could do this over time, right? So... For example, one of the latest things I've initiated is a human design conference in Norway. And it took me a long time to actually do something about this, mostly because I was living in my head, not because I was listening to my body that was like, you can do this. This is where we're going. But I, when I did leave the head out of the picture, it was just like this. And it was just like this. I know this is where I'm being moved. I know this is what I can do over a long time. I know that this is where I want to go. But then when I'm done with that human design conference in April next year, I might not, you know, I might come to the conclusion that, no, wait, that was the wrong decision. I don't think so. I hope not, but who knows, right?
Mm.
And so it's really about understanding that, no, there's never going to be this consistency of knowing this is what I'm going to do. I don't think, like you said, anybody has that. I really don't. I think that's something that people like to believe that there's availability for, but it's, we're still all humans. We're still all testing and trying out this meat suit and trying to figure it out, right?
Ja, och väldigt mycket handlar om att våga. Våga kasta sig ut i något som, ja men det här känns rätt, även om vi inte vet var det kommer att landa i.
So yeah, just do it. Don't mull it.
Mm. Precis. Hade vi liksom aldrig behövt våga så hade det ju varit lite tråkigt, tänker jag.
We're all living in this meat suit and trying to figure it out. And then we have all these rules that have been created. But when you can see the obscurity of that and kind of be like, this is pretty freaking insane, then it doesn't really matter. You know, it's just like, if you feel like doing it, please do it because it's going to be great for someone else. If you have that solar plexus defined and you feel like, okay, this is where I'm being moved. This is, it's scary, right? It's not going to be because of, okay, let's put it this way. Clarity doesn't mean you're not going to be scared. Clarity doesn't mean that you're not going to have to call on your courage. Clarity doesn't mean that you're not going to have to overcome some of the fears that are in the solar plexus. It's an awareness center. It has fear gates. This is awareness around what is scary, what makes you nervous. And if you're really terrified, perhaps give it a couple more days, but that doesn't mean that you're never going to be scared. Yeah.
Mm. Det är jätteviktigt poäng det. Och det är också, igen skulle jag säga, passar också in på min auktoritet och på allas auktoriteter. Det att vara rädd behöver inte betyda att det är fel. Ska vi hoppa in lite på de olika vågorna i solarplexuscentret?
Yes!
För att de här emotionella vågorna kan ju uttrycka sig lite olika då, beroende på vilken eller vilka kanaler som är aktiverade till solarplexuscentret. Och det är alltså bara det definierade solarplexuscentret som har aktiverade kanaler. Är man odefinierad eller helt öppen så har man inte kanaler i solarplexus, men man kan ha en hängande port i ett odefinierat center, eller man kan ha en port som pekar mot solarplexus om man är helt öppen. Och då kan man också känna lite av de här vågorna från de här portarna, men det är inte lika starkt som det är i ett definierat center. Du har ju två hela kanaler som innehåller två olika vågor. Du har 1949-kanalen. Jag har ju port 19 i min personliga solport, så att det här är ju kanske den kanalen som jag känner mig mest igen i, även om jag är helt öppen i mitt solarplexus.
Yes.
Hur känner du av den hos dig?
So this is the channel of sensitivity. This is where needs meets principles. And I, because of my mindfulness education before finding human design, I was able to look at my chart and you talked to me about being sensitive. And I was just like, oh, yes, I know. It was still one of those things that I was really kind of embarrassed about when it came to myself, when I found human design. It was just like, oh, I'm so sensitive and I'm just, you know, I can explode so easily. this is a tribal wave, right? This is the ratcheting up. It starts at the bottom, it goes up, and then 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 it explodes over spilt water. And it's not really the spilt water, but it's everything else that happened before the spilt water. And now that I've really been able to see myself through this human design system, I absolutely love that part of me. That is the part of me that has been able to create environments where people have thrived. That's the part of me that has been able to, you know, I can literally be blindfolded. I think it was Chaitan Parkin that said that I could be blindfolded and I will still sense other people's needs. Mm. You know, this is so in tune with what my tribe and my people and those around me need. And my tribe could be someone at the airport or it could be you, you know, it's depending on who's following my principles. but I think it's absolutely beautiful when, you know, this is also the marriage channel. It's like, hey, I'll marry you if you do this and I'll do that, and kind of romantic in that sense, but not really, because it's only about material needs. So it's not very, but I think the most I've gotten out of this is having that tribal wave that ratchets up, and knowing that I will explode over the smallest things has changed my husband and I's relationship. Because now that when I do explode over something, it happens, of course, a little bit less here and there because I'm more mindful of it. I'm mindful of taking care of my needs. I'm mindful of making sure that I take care of me first. But when I don't, it explodes. And it's so nice now because my husband has come to a point where he's like, I know this isn't about this. I know that what you're exploding over has nothing to do with what's actually going on right now, because this is something that has accumulated, hasn't it? And so having that language of being able to say, okay, I haven't taken care of my needs, and my husband can say, well, what are needs that I have been neglecting you, you know, because this is also that tribalness of wanting to have someone else help us, have someone else be there for us, have someone else follow our principles. But just having that language of understanding that when that wave gets to the explosion part, my husband, my partner can then understand it's not personal. It's just something that has accumulated over time. And then, of course, it's up to me to make sure that I don't take that out over him. Not saying that that doesn't always happen. But yeah, that's my experience of it.
Yeah. Och här i 19, det som du har beskrivit nu i 1949-kanalen, den här vågen finns ju också i 3740-kanalen.
Yes.
Så att den samma typ irritation som bygger sig upp över tid för att till slut och kulminera i en explosion kan vi också hitta i 3740-kanalen.
Yes.
Och jag tycker att det här är så intressant, för att det som kallas för bakgrundsfrekvensen, alltså de energierna som har påverkat människan som art de senaste 400 åren, där är 3740-kanalen en väldigt, väldigt viktig del.
Mm.
Så det här med att i en relation då, eftersom det här är stammekanaler båda två, så skulle jag ju tro att det absolut vanligaste vi bråkar om, det är vem är det som har gjort disken, vem är det som har hämtat ungarna på dagis, vem är det som inte har fått något tillbaka från den andra, vem är det som inte har fått sex, vem är det som inte har fått mat lagad. Alltså, för båda de här kanalerna handlar om just det här med att man vill ha bra avtal i sin stam. Man vill ha bra avtal i sin relation eller bland de människorna som man umgås med då.
Yes.
Så det blir intressant att se efter 2027 när den här bakgrundsfrekvensen försvinner, om det här kommer också att ändra sig i våra relationer. Vi kommer säkert inte se det på en gång, men om 100 år.
But it is really interesting that bargain part of our background frequency just kind of disappearing and seeing what that turns into, because yeah, it's such a big part of our society.
Mm-hmm.
And it's a big part of that stream, that 1949 to 3740. It's just that tribal wave of retching up and like, hey, you didn't do your part. You know, I did my part.
Exakt. Ja.
So, yeah.
Och liksom, kollar man djupast sett på det här så är det ju någonting bra som ligger i botten. Alltså det handlar ju om, vad ska man säga, slags rättvisa eller en förmåga att se att allas behov ska mötas.
Mm-hmm.
Men när det blir emotionellt så ser vi inte klart längre, och vi ser kanske inte heller då att, ja, men det att explodera, det gör bara att den andra går i försvar. Det, yep, löser faktiskt ingenting.
Mm-hmm.
Sen är ju den här vågen också en våg som tycker mycket om fysisk beröring.
Mm-hmm.
Så det kan hända att jag då som har port 19, jag har inte hela kanalen här då, men om jag börjar bli irriterad för någonting och så kommer min man och ger mig en kram och säger du, jag ser att det är något liksom. Då kan det hända att det här kommer ut som gråt istället för
Exactly. And I, no, but that's so true. And that tribal touch. And I think, you know, if you're listening to this and you're like, oh, but I have these channels, but I don't have a partner. Well, touch yourself. Okay, that sounds weird. But give yourself a hug, you know, stroke your arm, massage your jaw, just that touch. Yes, of course, it might feel better if it's someone else that gives you a hug, if you have the opportunity to go get a hug from someone else. But I've also had people in my life who have come to me, Ben, but the tribal touch, what do you mean? I can't. Just feel your own body, give yourself a hug, give yourself a massage, chill out, because this is really what you want to do is like, the moment you get that hug or the moment you get that feeling or that touch, it's like, oh, like release. You said, it's a release. It cry instead of anger. That's what's going to happen. And you can give that release to yourself as well. So, yeah.
Köp en hund.
Yeah, or that. Yes. I'd say cat because it's less responsibility, but yes.
Okej, då tar vi och tittar på nästa våg. Och då tittar vi på den så kallade individuella vågen. Och där har du hela 1222-kanalen. Men den här vågen kommer också från roten via 3955-kanalen. Så att har man en av de här kanalerna så har man en lite annan emotionell våg då. Hur känns den i dig?
Oh wow, yeah. The individual moodiness is... It's really interesting. If you have any of these channels, there has to be a part of you that's in the mood. If it's to go out, be social, have sex, eat, whatever it is, there has to be a mood to do this. And again, I don't want anybody getting stuck in their head because I can find myself feeling like I'm not in the mood. But then again, I have the 1222 and the 1949. So there's got to remember the differences here. But then if I do go out, like here the other day, I was not feeling too hot. I was like, ugh, ugh, you know, blah. and then we had dinner planned with my parent-in-laws. And my husband's like, hey, you don't have to go if you're not in the mood, because this is how we live now. And I said, oh, you know, no, I've my principles came in. Which is of course the 1949, but it's like, I've canceled too many times lately. So I'm going to go this time. And then I went and it was nice. It felt good. Right. So when people are saying, don't do anything when you're not in the mood, take that with a grain of salt and test and try and figure it out for yourself. But that is like the big understanding of the whole 3955 and the 1222 is like, are you in the mood or not? Because the way this whole entire beautiful channel works is that I'm pretty much at a baseline of, I'd say, I like to call it melancholy. And I know that there's a lot of people who are like, oh, I don't want to be melancholic. That's a terrible thing to be. There is this baseline of just being, of just existing, of just living. And then there's this spike of passion, and then there's this downward spike of despair. That's kind of how I've really understood them, hope, despair. And for me, it's really learning that in that melancholic base state, or even in a high or a low, but there is such creativity, there is such passion and romance for life, and really noticing that I can. Like last night on a walk, I spent like 20 minutes just watching a hedgehog just doing its thing. You know, it was in the middle of the night. Nobody was around us. He was just laying in the grass, going back and forth, scratching himself and eating and stuff. It was just beautiful. And it was just like, I was having a really melancholic day, but I could go out and I could see and find the beauty in this little tiny hedgehog just doing its thing in life. And I think that for me is this stream, this individual stream of just, there's so much beauty in life. There's so much passion and romance and gorgeousness. And even if we have a baseline of what I feel is melancholic, it's in that melancholy, there's just like this juiciness for life.
Ja, men alltså melankoli kan ju också vara otroligt vackert. Det är inte bara, alltså jag tror att vissa förknippar melankoli med depression, men det är inte samma sak.
Yes.
Alltså i melankoli så ligger det också en, alltså en vacker smärta på ett vis.
Yes.
Och sen skulle jag också, det var jättefint beskrivet tycker jag, det här med alltså den förmågan ni har att se det vackra i livet. Men jag skulle också vilja lägga till humor. Alltså att det finns humor i den här vågen. Och en social, en socialitet, alltså en längtan efter att vara social när man är in the mood då. Jämfört med den andra sidan av vågen här som då är att bli rädd för tomhet. Alltså att melankolin liksom går över mer mot depression då, eller att livet känns helt tomt.
Yeah.
Okej, och så har vi sista strömningen då som är 35-36 och 41-30-kanalen.
Mm.
Och hela den här strömningen har min dotter, min man har den ena kanalen och min son har den andra kanalen. Så det här är en energi som jag är surrounded by hela tiden. Och den här vågen handlar ju om förväntningar som bygger sig upp då. Eller att man har liksom fixerat sig mot ett mål eller man har fixerat sig mot en känsla. Så här vill jag att den här erfarenheten ska bli. Jag vill få känna det här, jag vill få uppleva det här. Och så blir det inte exakt så. Och så kommer det då en kraschlandning, alltså en besvikelse.
Mm-hmm. I think this is one of the most beautiful streams. I don't have anything. I have the 41 pointing towards my solar plexus, but I don't have any of the full channels. I see this 35-36 jack of all trades in a lot of the people in my life. A lot of the kids in my life have that. And I find this desire and fantasy and hunger for a new experience is so gorgeous to watch. It's so, and when I see it in the kids, it's just so innocent. It's just like, I'm just going to go for the next experience. I'm done with this. I'm going to go here now. Right. And it can be like for my godson, who's 5, he's soon turning 6. It can be as simple as I'm coloring now, but now I've had that experience. So now I'm going to go over and I'm going to play some football because I'm going to have that experience. I'm going to trick with the ball or I'm going to bottle flip. It's just a new experience. And it's just this drive to have all of these fantastic experiences, and everything that life has to offer is on a freaking gold platter. And it's gorgeous. Right. So I think for people who have this, just remember that, like Emily, like you were saying, it's like there is this expectation that will create a crash. That's going to be part of it. And you get to go after the different experiences in life. You get to actually be that person who is like, ooh, new experience, right? But you might find yourself not finishing all of that. You might find yourself going into an experience, having that experience, tasting it and being like, ah, next, been there, done that. And I think that's important for people that have this dream to really honor and have grace for themselves, that you're just here to have fun with the experience.
Ja, och jag tycker det var så fint det du sa där med barn. För att hos barn så tror jag inte att det har hunnit bygga sig upp så många förväntningar. För att de har inte en så stor minnebank än. För de har inte haft lika många erfarenheter som man har när man är vuxen. Så jag tror att för många vuxna så kan det hända att man plockar fram ett gammalt minne. När man ska göra liksom någonting då som påminner om en erfarenhet man har gjort tidigare. Och så kanske man förväntar sig att nu ska det här bli jättekul, för det var det förra gången. Och så händer det något helt annat den här gången. Och så blir man besviken för att ens förväntningar inte blev bemötta då.
Yep.
Så det som är fint att ha med sig om man har någon av de här kanalerna eller bara någon av portarna i den här strömningen, det är att lägga märke till dina egna förväntningar. För att du kan nog inte ta bort dem. Men om du vet att okej, nu har jag en förväntning om att det här kommer att bli så eller så eller så, så är det inte säkert att kraschlandningen blir lika stor om det nu inte blir så som du hade tänkt dig.
Yes. Exactly. It's that mindful step back of being aware of what's going on inside of you before you go into an experience.
Ja. Och då kan det också bli en erfarenhet att lägga märke till. Jaha, så här kändes den här kraschlandningen. Så här kändes den när inte den här förväntningen blev mött. Och så har man lärt sig någonting nytt också ifrån det då.
Mm-hmm.
Sen har vi ju en kanal till som vi inte har varit inne på än, och det är 59-6-kanalen. Och den är lite annorlunda från de här vågorna som vi har beskrivit. För den, kan vi säga, den innehåller nyanser utav alla de här emotionella vågorna. Men om det är så att man bara har den här 59-6-kanalen aktiverad i sin karta och inget annat i solarplexuscentret, så kan man ofta upplevas som en icke-emotionell person.
Mm-hmm.
För att man kommer bara i kontakt med de här olika nyanserna av emotioner när man är intim med en annan person.
Mm-hmm.
Så det är först liksom i närhet med någon annan att man kan få kontakt med, gud, vad är det som föregår i mig egentligen?
Yeah, this is one of the most mysterious waves. I've talked to a lot of different people, both people who only have that one channel, like that's the only channel they have, and then other people who have it as more channels in their chart. And everybody who I've talked to about this channel of, you know, it's supposed to have the tribal, the individual, and the collective wave all wrapped into one, and that they're able to experience all the different aspects of the different waves. And even for the people who I've spoken to, it's a bit curious, like, what does that actually feel like? What is that actually, you know, what actually happens for me when that spikes or goes down or ratchets? Or it's very, it can be very confusing. But at the same time, like you said, Emily, it's that other person coming into the picture, making that splash in the wave. This is tribal defense, right? This is where you're all about the family, you're all about creating, you're all about children, family, whatever creation you want to have, but it is that defense. And so it has to be that. And it's not that you, if you only have this channel, that you can't wake up and have a bad day. Of course you can. But it's going to explode or ratch or it's going to, the wave is going to start when someone else is in the pond, when someone throws a rock at the pond. Yeah.
Mm.
Can I say it like that?
Ja, det tycker jag. Alltså, jag har ju ett roligt exempel på det här. Jag undrar om det var, jag tror det var du som faktiskt nämnde det först med Will Smith.
Yes. Yes.
Som i, var det på Oscarsgalan förra året eller? När han...
Ja, Oscar eller Emmy or something like that, yeah.
Ja, när Chris Rock skojade om Will Smiths fru. Och så kameran filmar först Will Smith och så ser man att han sitter och smilar, han ler. Och så filmar man hans fru, Jada Pinkett, som då är riktigt arg.
Mm.
Och så får man då se hur Will ser sin fru och hennes reaktion. Och hur han då switchar totalt och går i defense. Yes. Och det här är ju hans enda kanal till solarplexus. Det är 59-6-kanalen. Och så går han upp och slår till Chris Rock då. Så det tycker jag är ett roligt exempel på hur den här kanalen kan fungera då.
Yeah, I remember watching that because it was while we were doing the mentor student thing, I think. Yeah, yeah. And it was just like, oh my God, that has to be the 59-6 because it's that tribal defense, right? It's like, oh, I'm okay. Someone splashed my wife. My wife's not okay. Fuck, I'm going to go do something about that, you know?
Och här ser vi ju också då vad som händer när man reagerar emotionellt istället för att vänta på klarhet.
I am not promoting to walk up and slap people when you are pissed.
Inte en så bra idé alltid alltså. Nej. Okej. Okay. Du, nu tror jag vi ska ta och runda av för att nu har vi proppat det här avsnittet fullt med juicy information. Är det något sista som du vill lägga till eller ska vi bara säga puss och kram?
Nej, I think we've covered everything. Yeah, just have grace for yourself no matter if you're defined or undefined.
Ja, och se på emotioner med nyfikenhet istället för rädsla. Det är något annat när man börjar titta närmare på dem.
Yes, very true.
Tusen tack för att du kom, Jessica.
Thank you for having me.
Okej, och om ni vill boka en reading med Jessica så kan ni göra det via min hemsida. Det vet ni säkert redan. Och så får jag önska er en jättefin dag vidare.
Ha det! Bye!
Puss och kram!